hälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Jag, Jesper Hoffman, är nu tillbaka i Stockholm efter några härliga dagar uppe i Åre med skidåkning och annat. Och givetvis mycket Premier League-fotboll. Men jag fick inte riktigt till det som du nämnde här i avsnittet med Robin Fabbe med logistiken. Så att jag är väldigt tacksam att Robin dök upp och ni spelade in ett riktigt bra avsnitt som jag njöt av i bilen igår på väg hem från Åre. Det där gjorde ni bra.
Ja, nej, men vi sa ju det att vi deporterade dig från Åre till Trysil efter din Håland och Ödegård-tweet där. Så det är ändå skönt att ha dig tillbaka på svensk mark här. Så fick vi ihop det. Nej, det var kul och omgångarna duggar ju tätt i marken som det så vackert heter. Och det känns helt surrealistiskt att sen vi drog igång att det är tre Premier League-omgångar va? Fast det är typ på en vecka som det har spelat. Så det är full fart kan man lugnt säga i England. Ja.
Och det spelas mycket fotboll borta i Storbritannien som sagt. Men ändå då så befinner du dig i Rom när vi spelar in det här. Du får väl, även om det är helt fel liga, får du väl berätta lite kort om fotbollsupplevelsen. För ni var ju på Olympico här i förrgår.
Ja, nej, men det var min första match på italiensk mark. Och det var en upplevelse i sig. Det var jävligt mäktigt alltså när man ser inramningen. Och när man ser kulturen innan matcher. Jag har alltid varit och romantiserat om, jag älskar brittiska pubkulturen när man samlas, man dricker öl, man sjunger, men man märker verkligen att det är helt annorlunda. Här är det mer att man står ute, man dricker öl, det kastar spänger, det sjungs ramser. Inte lika organiserat som det kanske är England på pubbarna, men det är verkligen något helt annat och det var häftigt att se det också. Även inramningen inför matchen, det var fullsatt, vilket det inte är tok ofta ska sägas. Så det var ju återstart i Italien efter VM. Så det var mäktigt, introt var mäktigt och sen är det häftigt att se liksom när det är organiserade kurvor som inte existerar i England av olika anledningar. Men sen kände man så här, valde man fel? Italien har ändå vädret, de har maten, de har kulturen innan, men sen började fotbollsmatchen, Jesper. Och det är fan med det värsta jag sett i hela mitt liv. Alltså allsvenskan är mer underhållande.
Ja, enligt plan då, en usel fotbollsmatch. Jag ser ju inte Serie A särskilt ofta, även om jag försöker att titta till toppmatcherna. Men det var väl ingen match som kittlade på förhand, och även om det var lite svensk intresse där med Tahirovic, den nya stjärnskottet i Roma, centralt på mittfältet, så lämnade du ingen ljus rapport direkt.
Nej, verkligen inte. Man ska väl inte slå på stora trumman, men det var väldigt undermålig match. Och sa det till Formel-Arsson som jag var på matchen med, att de hade kunnat spela den här matchen i 800 minuter när Roma får den där tidiga straffen. Det hade blivit 1-0. Det fanns liksom ingenting annat. Det var inte underhållande. Men det som var kul, man fick se lite gamla Premier League-bekantingar. Chris Smalling, matchens lirare i kassettan. När man Matic kom in och även Tammy Abraham. Så det var kul att se mina gamla United-gubbar live. Man tror nästan att de har dött där borta.
Ja, men jag har förstått att de gör det bra, och Smalling blev väl utsedd till Man of the Match, rapporterade du efteråt. Ja, det var första och sista gången vi pratade Serie A-fotboll i den här podden. Nu tar vi oss till världens bästa liga, och vi brukar ju gå igenom matcherna i kronologisk ordning, men jag tänker ändå att vi tar det mest aktuella först. Igår torsdag så spelades ju en, jag ska inte säga en toppmatch, för det ena laget tillhör verkligen inte toppen, och de gör inte efter matchen heller i form av Chelsea, men det är ju ändå ett storlagsmöte, och det fanns mycket på förhand som var intressant då i Chelsea Manchester City. Och när man såg startelvorna då, så kunde man ju konstatera i Chelseas fall att det är ett eländigt skadeläge.
Ja, det kan man lugnt säga. Det är så lätt att prata om allt annat än själva fotbollen med Chelsea nu. Jag skulle kunna ranta och säga att jag tycker att det är väldigt problematiskt och väldigt ocharmigt. Och det rör faktiskt upp ganska mycket känslor i mig vad Chelsea håller på med som klubb just nu. I ägarstruktur, med värvningar, med rykten och så vidare. Men det går ju faktiskt inte om vi tar prestationerna, så Graham Potter kan ju verkligen skylla på något sätt på den här skadelistan, för det är ju snudd på en startelva som man har borta. Så det är absolut en viss förklaring, även om vi pratar om de här linjerna man vill se i spelet och tydliga mönstren som man vill se tidigt av en ny tränare. Och här ser vi ju verkligen inga linjer från Graham Potter i Chelsea, oavsett skadeläge eller inte.
Nej, men alltså kommentatorerna sa ju det under matchen. Vilken mardröm för Potter. Får ju Mason Mount då skadad dagen innan match på sista träningen. Sen då, det första som sker egentligen, det är att Raheem Sterling drar baksidan. Och sen lite senare då, att Christian Pulisic blir skadad. Och det har man ju sett förut. Han är ju gjord av glas och vrickar väl till knät här i någon situation som... Nej, det ska inte vara straff, men det är en straffsituation i alla fall. De kikade säkert på den uppe i varummet. Men jag skulle nog snarare vända på det, att det här kanske är det som räddar Potter lite grann. Att det är väldigt svårt att bygga ett lag, ja, dels på kort sikt men också på lång sikt då, när man har alla de här skadorna. För vi har ju även Fofana, vi har Chilwell, vi har Reece James, vi har Kanté, vi har Broja, vi har... Mondi är ju visserligen i kassen och där har ju Kepa gjort det bra, och sen Loftus-Cheek då på den där skadalistan, och så adderar vi ytterligare två namn igår, och det har ju pratats en del om nyförvärv. De är ju inte, ja, vi vet ju att nya Fofana från Molde är ju där, men han är väl inte tänkt att han ska vara med och färga på en gång. Jag läste något uttalande från Potter där att de ska bestämma sig här i januari vilken som är den bästa vägen för honom framåt, och det kan ju mycket väl vara som så att det är en utlåning. Sen har man väl även på plats då Benoit Badiachil. Ursäkta uttalet, du ursäktade det här i avsnittet senast, jag gör det också. Men en fransk försvarare som man har tagit in från Monaco, där känns det väl, om man ser till prislapp och hans CV i närtid, att det är någon kille som kan vara med och utmana per omgående. Men det känns ju som att Chelsea, med tanke på skadelistan och också där man befinner sig rent sportsligt, och att Potter måste få bygga ett nytt lag här, Att det kommer hända fortsatt en hel del på silly-marknaden.
Det går inte att komma ifrån här att, vad gör de? Alltså, de har värvat backar för 2 miljarder och sen så är det tydligen inte bra nog. Nu ska man värva den här för 450 miljoner kronor. Vi vet alla som följer engelsk fotboll, Enzo Fernandes historien. Det är alltså en spelare som har spelat, läste jag, 80 seniormatcher. Man visste typ inte vem det var när han lämnade Argentina och gick till Benfica för ett halvår sedan. Alltså för 20 miljoner euro för ett halvår sedan. Och nu verkar det som att Chelsea kanske kommer betala utköpsklausulen på 120 miljoner euro. Alltså det är något som verkligen inte... Det känslan är, de har sett honom i en Champions League-match och gjort det bra i VM där han inte platsade från början men kom in och gjorde det bra. Och nu, nej, men då ska vi värva en miljard för en spelare som har spelat i Europa en halv säsong. Och sen nu körde Guardian ut. Ja, men nu ska man ta Mudryk framför Arsenal för att man kan betala mer. Ska de ta Enzo? Ska de ta den här franska backen? Ska de ta Mudryk efter att ha splashat 3 miljarder i somras? Alltså, vad håller Chelsea på med?
Ja, bra fråga. Det känns inte särskilt... Pottersk då, om man får kalla det för det. Det har ju varit, genom alla klubbar han har varit i, väldigt genomtänkta värvningar skapta för den fotbollen han vill spela. Nu känns det, ja, vi vet ju inte, det kanske är väldigt genomtänkt, men det som du säger, det är väldigt stora summor och det är spelare som verkligen inte har hunnit göra särskilt stort avtryck i världsfotbollen. Och sen kan man ju bara kolla på de värvningarna man tog in i somras, och då tänker jag främst på den här ytterbacken som springer runt och bara är sämre för varje match som går egentligen. Kuchereya otroligt svag igår igen, och man såg ju tydligt från Citys håll att man hade... Pep hade ju lokaliserat det här inför matchen, att det är just högerkanten som vi ska attackera. För att om vi går till motståndarnas elva då, Manchester City som kom från ett rejält fiasko hemma på Etihad, 1-1 mot Everton, revanschugna såklart och medvetna om att Arsenal hade tappat poäng tidigare i veckan, så var det ju men det var ju viktigt här såklart att man skulle lämna Stamford Bridge med 3 poäng. Och när man såg startelvan, då tänkte jag att men okej, det här är ju den klassiska 4-3-3-elvan med Cancelo tillbaka på vänsterbacken och sen Nathan Ake och John Stones centralt och Kyle Walker också tillbaka i startelva ute till höger. Men sen då, när matchen drar igång, då är det alltid kul att se första 10 minuterna. Vad har Pep tänkt på den här gången? Och det är ju lite hjärnornas kamp när det kommer till Potter och Pep Guardiola. De har ju båda hyllat varandra. Och det är, de har gjort det bra i Premier League och ja, två taktiskt väldigt skickliga tränare. Och då noterar man ju att City spelar ju en 3-5-2 med extremt breda och höga... wingbacks, alltså de är ju nästan, det är fel att kalla dem wingbacks. Cancelo ute till höger och Foden ute till vänster, det är offensiva yttrar. Och jag gillar ju taktiken, för Chelseas båda ytterbackar är svaga i Azpilicueta och Cucurella. Problemet är ju att både Phil Foden och Cancelo är ganska svaga rent formmässigt. Cancelo blir ju mycket riktigt sen utbytt i paus, men han får ju väldigt mycket boll. Problemet det är ju säkert Citys taktik i det här, det är att man nästan bara attackerar på högerflanken, just för att där har man ju Kevin De Bruyne. Han trivs ju att husera ut i de ytorna centralt till höger, och sen Cancelo är väldigt uppskjuten. Cancelo får väldigt mycket boll, men han lyckas ju inte med någonting. Han är svag i sitt passningsspel. När han driver boll så tappar han bollen och har dåligt samspel tillsammans med Kyle Walker. Så han är direkt svag. Så det har ju varit egentligen bättre att ha Riyad Mahrez där från start, i och med att han ändå hade tänkt att vara så otroligt offensiv. Och när vi ser den andra kanten, när vi har, då är ju Nathan Ake någon form av vänster mittback. Då blir det att man knappt använder vänsterkanten, så att Phil Foden, han har ju knappt boll i första halvlek, vilket är ju ett väldigt slöseri. Så att jag någonstans gillade jag ju uppställningen och tanken, men det var för formsvaga spelare som lirade på respektive position.
Så vad Guardiola sa efter matchen gällande sitt byte i paus med Cancelo.
Nej, vad sa han?
Han fick ju en fråga av Jamie Jackson på Guardian senast, varför han väntade till 87 minuten. Så han får ju frågan om det är postmatchintervju eller om det är på presskonferensen gällande byterna. Och han säger, I'm a genius. In the last press conference it was Jamie Jackson, my friend. And he said, what did you wait until the 78th minute against Everton? I took notes, thought about him at halftime and changed it at halftime. Ändå bra pep där.
Ja, verkligen. Nej, och jag tänkte så här efter första halvleken då, för den första halvleken är ju, den är ganska jämn. Jag tycker att det är två slarviga lag. De båda kommer ju till sista tredjedelen, men där slarvas det något oerhört, och det man, alltså att Chelsea inte har bitarna på plats, med tanke på att deras matchbild blir väldigt sönderryckt också med de här två skadorna, och man har skador sedan tidigare, och ja, de har inte varit särskilt bra den senaste tiden. Men City har ju faktiskt inte några skador att skylla på, utan de har ju i stort sett ordinarie lag, och man får vinner boll högt upp, men man, så fort man får bollen, slarvar. Cancelo är dålig, De Bruyne är dålig, Haaland är ju osynlig, men det är han ju alltid när han inte gör mål. Alltså, Haaland syns ju bara när han gör mål, i övrigt så ska han knappt synas. Så att det sitter ju riktigt, riktigt svaga, tycker jag, i den första halvleken. Och den
alltså, jag måste bara säga det, när jag såg de här elverna, alltså Chelseas elva, som är ganska, ja men många av de här utdömda spelarna, formsvaga spelarna, Kai Havertz ifrågasatt, Pulisic ifrågasatt, Ziyech ifrågasatt, Sterling ifrågasatt, och jag bara såhär, alltså City kan vinna det med 5-0. Det var verkligen min känsla, nu kommer City tillbaka, men det vart ju verkligen inte som man hade tänkt sig.
Nej, och jag ska inte, alltså Chelsea, efter förutsättningen, gör en bra match hemma mot City, men det är ändå ett Chelsea som är ganska svaga. Man har ju större förväntningar på ett topplag givetvis. Men det är framförallt City som är dålig här i den första halvleken. Sen kommer förändringarna då. Kyle Walker, Cancelo ut. Och in kommer då Akanji, som ju, ska inte säga överraskande, blir petad. Han roterar ju där bland mittbackarna, och det var väl hans tur att vila. Men han har ju varit så gott som ordinarie, och han kommer in och stärker upp trebackslinjen. Och sen så kommer ju Rico Lewis in då och kliver in på centralt mittfält. Det är också så här häftigt med Pep, hur han har hittat den här gubben från de egna leden, och helt plötsligt bara bestämt sig att okej, den här gubben vill jag satsa på. Och det är ju, han har ju varit bra, han har ju varit jättebra, och nu blir han central mittfältare, för att Bernardo skickas då upp på en högerkant och ska ta Cancelos roll. Men det flyger inte riktigt heller. Han är bättre centralt, tycker jag, och dessutom kommer han inte med tillräckligt mycket fart, utan det dröjer ju ytterligare då, även om City är bättre i inledningen av den andra halvleken, så dröjer det inte särskilt lång tid innan Pep ytterligare då vill få förändring, och då tar han ut Bernardo och Phil Foden, som är tämligen misslyckade ute till vänster, och tar in Jack Grealish och Riyad Mahrez, och det är ju två riktigt bra byten, för det är ju dessa två herrar som ser till att City tar ledningen och sen vinner matchen.
Ja, Jack Grealish ska ju ifrågasättas med detta, men han har ju faktiskt gjort, även om man missar vilka fan är det man möter på matchen, kommer inte ihåg på rakar, men han gör ju två assistar, nu gör han en avgörande assist, så han har ju ändå kommit igång och fått en liten revival, får man väl ändå säga. Jag såg den här killen, jag kommer inte ihåg vad han hette, på Twitter, som vi hade en liten diskussion gällande Fodens rotation, eventuella rotation att göra. Jag såg att han skrev igår på Twitter att Han var ju ifrågasättande till Peps, den här taktiken som han även körde mot Liverpool från ingenstans, och tog upp att det egentligen är första gången, jag vet inte om det är första gången eller första gången på länge, som Pep är utan en riktig assisterande tränare. Och att hans spaning då var att nu, det är ingen som ifrågasätter Pep, så han har sina de här överanalytiska shitshowsen när han vet att laget är så jävla bra, men ändå ska han hålla på och gå in och överdriva och för det var som Jonas Björkman hade sagt. Och det där är ändå något att hålla ögonen på, för vi vet aldrig hur bra City kan vara, men jag fattar inte i det här mötet mot Chelsea hur man kan kolla på det här Chelsea-laget och känna, men jag ska testa något nytt som absolut inte funkade mot Liverpool på bortaplan, ett väldigt formsvagt Liverpool just den matchen. Skicka ut Foden på en wingback som var direkt svag den matchen, Cancelo får inte att lossna, och sen gör man det igen nu i en match man är jättefavoriter på, bortaplan mot stora lag. Jag vet inte, så det är något att hålla ögonen på om vi kommer att se mer sånt här, om det grundar sig om Pep saknar assisterande som kanske ifrågasätter honom. Det låter jag vara osagt, men jag tyckte att det var en intressant spaning i alla fall.
Nej, men så är det. Det är nästan så att han laborerar bort den här matchen nu. Han ska hyllas för att han genomför förändringarna, får effekt på dem, men kanske då att han bör ha spelat med lite hetare spelare från start, för det är vi har ju sagt att vi tycker det är märkligt att Phil Foden inte har spelat, men nu känns det som att han har tappat sin form, även om han då inte är särskilt delaktig i sättet de spelar här nu. Och Cancelo har ju definitivt gjort det, och det är möjligt, det beslutet fattade ju Portugals tränare också, Santos, under världsmästerskapet, att jag, Cancelo är inte tillräckligt bra, vi spelar med Dalot istället, och det är möjligt att Peppa kommit fram till samma slutsats här då, eftersom att Cancelo, när han nu väl fick chansen, har varit svag. Får se, vi kan satsa på framöver, men som du säger, Jack Grealish, 3 raka assister här nu för honom. Skönt att han får att lossna i poängprotokollet, för att, ja, jag såg något uttalande från Pep där, att det är inte målen vi räknar, alltså det är inte målen jag bedömer Grealish insatser på, men det är ju en offensiv ytter, och det är bara att titta historiskt sett på City, där har man ju haft väldigt mycket produktion från sina yttrar. Det har ju varit... Real Mahrez har ju genom åren alltid gjort många poäng. Raheem Sterling har varit där. Leroy Sané har gjort många poäng. Nu har man visserligen fått in en nia, och det är klart att han snor väldigt många av poängen. Men jag förväntar mig ändå yttrar som gör mer poäng än vad Citys yttrar har gjort här. Och det är väl positivt då med Grealish till Mahrez. Och då kanske han ska fortsätta satsa på den duon här nu. I alla fall i närtid. För nu väntar det ju betydligt tuffare matcher för City.
Ja, nej, men det är ju verkligen att man känner verkligen att ligan börjar, nu börjar det på riktigt, nu börjar det hetta till, och det känns typ inte, jag vet inte om det är VM-uppehållet som gör det, men det känns som att det kommer mycket matcher. United, ett derby mot City, sen möter man Arsenal, City, vilka är, har derbyt nästa också, så det börjar verkligen hetta till, och 5 poängs ledning för Arsenal, så det börjar bli viktiga matcher, och det är ju nästan, alltså jag ska inte hoppa upp och sätta mig där, men skulle United ha 2 segrar nu mot City och Arsenal, Då är man på något sjukt sätt med i ett titelrace. Jag vill verkligen inte gå och säga det, men med formen och med försvarsspelet som Erik Ten Hag satt, så börjar det bli jävligt intressanta matcher, och det är redan viktiga matcher. Newcastle visar, vi kommer ju såklart komma in på den matchen, men de visar ju att man är på riktigt, man är att räkna med. Man kan inte räkna bort dem från Champions League och tro att Liverpool och United ska knalla in där hur lätt som helst, för Newcastle är på riktigt.
Ja, men jag bara sitter och njuter när jag slår upp Premier League-tabellen på morgnarna. Det är en sån häftig säsong i olika delar av tabellen, och det kommer bli en sån otroligt häftig vår. Det känns väldigt kul att vi får den här säsongen, i synnerhet nu när Big Six kör så hårt med vårt poddande. Om man ska ta Chelsea då och deras insats, så tror jag ändå att man ändå känner en viss stolthet i att man står upp ganska bra. City är ju bättre än andra halvleken, men efter 1-0 målet tycker jag att Chelsea ändå kommer in i det. Och man gör det ju framförallt med många spelare som den breda Premier League-massan inte har särskilt bra koll på. När Pulisic kliver ut, då kommer ju Chukwuemeka. Det är inte ett allt för lätt namn att uttala. Kearney Chukwuemeka, jag vet att Premier League eller Chelsea-publiken har god koll på honom. En talang från de egna leden. Men det är klart att vi övriga som inte följer vad som händer på Cobham varje dag, Han har ju fått lite chanser såklart, men jag tycker att han gör en riktigt bra insats. Har ju ett skott i stolpen där i första halvlek och han har ett härligt driv med bollen och är kreativ. Det där är en spelare som kan bli väldigt bra. Sen om det blir Chelsea eller om det blir en klassisk utlåning, det återstår väl att se. Vi ser även att Omari Hutchinson kommer in istället för den misslyckade Pierre-Emerick Aubameyang. Lewis Hall kommer in och även Conor Gallagher. Så det är ju deras egna gubbar här som hoppar in och faktiskt står upp ganska bra mot Manchester City. Och hade bara Lewis Hall haft lite bättre koll på sin vänsterfot där i slutskedet av matchen där, ja men Chelsea kommer ju typ i någon omställning där de är 5-3 trots att City leder. Och jag tror att det är, om det är Hutchinson eller om det är Chukwuemeka som släpper den här till Lewis Hall. Jag minns inte riktigt, men Hall har ett jättebra läge. Men tyvärr får han för mycket fot under bollen då, vilket gör att den där bollen seglade till månen. Men det är riktigt häftigt att se alla de här unga spelarna få chansen att stå upp bra. Men samtidigt, Chelsea någonstans, att vara någon liksom... bara vara en plantskola där man känner sig stolta över att man har gjort en bra insats mot ett annat topplag. Där vill ju inte Chelsea vara som klubb, utan vi konstaterar att det är ett mittenlag just nu.
Ja, men det är dit man har kommit. Man sitter och berömmer Chelsea för att man står upp bra mot City på hemmaplan. Och absolut, man har skador man kan skylla på. Men jag känner att det bör bli dags att bjuda in en Chelsea-supporter för oss. För jag vill verkligen veta för hur man... Jag har sett lite på Twitter, vi har varit inne på Fjäll och din kompis som jobbade på AIK som kände mindre för Chelsea truppmässigt än man kanske någonsin har gjort. Men... hur man känner som supporter för det här. För jag känner, tänk om alla klubbar skulle hålla på så här och bara splasha cash precis överallt när det känns icke genomtänkt och man ska ta varenda spelrum, man ska värva dem svindyrt och värva för 4 miljarder per kalenderår. Jag hade inte gillat om min klubb höll på som Chelsea gör nu. Man blir på något sätt utskrattad av andra supportrar. Så jag känner att det bör bli dags att få in en Chelsea-röst för att liksom ta tempen vad man känner som Chelsea-supporter. För det känns verkligen som din kompis skrev på det där. Det känns bara, allt känns bara snark och personlighetslöst. Identitetslöst och inga karaktärer och man värvar utan tanke. Så det ska bli intressant att se hur Chelsea tar vidare från det här. För man kan ju inte fortsätta så här och värva för så mycket pengar, och det går ju ganska lätt att argumentera att alla de här värvningarna man gjorde i somras, hur många är lyckade? Mm. För fan, har ju inte fått chansen.
Nej, det är ju katastrof.
Skador, hur många är lyckade? Kucherea, alltså överkryssad geting, Sterling, underkänd, Koulibaly, underkänd. Han värvades ju som en klar världsmittback. Han ska ju gå in och vara självklar från match nummer ett, vilket han inte har varit. Det är för många dåliga värvningar, och därför, det är därför man ifrågasätter de här. Att, ja men Arsenal har pratat om Mudryk, nu ska Chelsea ta honom. Vad ska de göra med honom? De har 1000 spelare där. Sälj först. Alltså det är inte monopol, det är inte football manager. Det är ett liv, det är spelare och det är supportrar man har att ställa sig till. Jag börjar bli riktigt jävla trött på Chelseas beteende just nu. Ursäkta uttrycket.
Ja, du låter irriterad. Och jag tror att även Aston Villa-supportrar kan bli irriterade för mig när jag nämner att Chukwuemeka kommer då från Chelseas egna led. Han värvades ju in, ska sägas, för lite drygt, ja men det är väl 1,5 år sedan då, från just Aston Villa. Men övriga spelare där då, de är ju från egna led. Men ja, Chelsea har lite att stå i. Jag bara hoppas att de här kommande värvningarna blir mer framgångsrika. För ja, men Kucherea är ju en av hittills Premier Leagues absolut sämsta värvningar. Och jag tycker att den här Lewis Hall ser betydligt bättre ut. Han känns ju ja, men dels mer offensiv, lite mer lik Chilwell. Men jag kan inte tänka mig att han sköter. Jag måste ju se mer av honom såklart. Men jag kan inte tänka mig att han sköter defensiven sämre än vad Kucherea gör just nu. Så att det är lite att fundera kring. En spelare som man tycker att Chelsea borde ha plockat in, och jag vet att man var intresserade, men det är ju Nathan Ake. Som, ja men han har ju lite så här återuppstått från de döda här. Jag hade, ja men det var en sån här, man tycker det är ju roligt när topplagen lägger mycket pengar. Och på spelare som man dels ifrågasätter då. Alltså han hade gjort ja men han är ju Chelsea-fostrad. Och sen hade han en fin säsong i Bournemouth. Men det är Bournemouth. Att kliva in i Peps passningsorienterade lag som mittback, det är ganska så tufft. Och Nathan Ake, de gånger han har fått chansen har han ju varit under de här, det är väl tredje säsongen han är inne på, va?
Det borde vara det.
Ja, jag tror det. Jag tror det. Och jag tycker liksom så här, varje gång han har fått chansen så har man undrat hur han liksom ska kunna klara dels det höga försvarsspelet, men också liksom de uppspelen som man förväntar sig från Chelseas mittbackar. Men den här säsongen så är det nog helt annat. Jag tycker typ att han, ja men tillsammans med Akanji är Citys bästa mittback den här hösten och nu starten på 2023 då. Han går från klarhet till klarhet och är ju inte bara, sköter inte bara sin defensiv bra, utan är ju väldigt bra och farlig i offensiv straffområde.
Ja, nej, men det trodde man ju verkligen inte när Chelsea, om det var förra sommaren va? När man, eller nej, det var ju somras när man försökte lägga, men det var ju så pratat om 45 miljoner pund. Alltså man tänkte att det var ett skämt. Så det är ändå på något sätt fint att han går från att vara utskrattad till att göra det väldigt bra i Holland VM. Petar, det lyckas inte helt samma position, absolut. Men det blir ju ändå Timber, han och ja, skitsamma. Petar ju Mattias Delich som en världsspelare enligt många som spelar i Bayern München. Så han har ju verkligen tagit steg och det är häftigt, för på pappret är ju Stones, Laporte och Diaz Citys överlägset bästa och största mittbackar. Alltså både prestigemässigt, värvningsmässigt och vad de har presterat tidigare. Men nu som sagt, någon av Aki och Akanji startar ju varje match. Nu var Diaz och Laporte skadade den här matchen, men Diaz är ju inte ordinarie. Det känns helt sjukt, för hade en diskussion med en kompis här, världens bästa mittbackar. Och jag bara, men senast åren, för mig är det Van Dijk och Ruben Dias. Och många pratar ju om vad som händer med Van Dijk, om att han ser lite loj ut, Liverpool släpper till mer chanser, är det på grund av att han har en annan mittback? Den diskussionen har vi tagit, vi behöver inte ta den, men det pratar ju väldigt lite om Ruben Dias. Jag ska inte säga förfall, för det är verkligen att använda för stora ord, men från att vara en sån dominant kraft och en av Citys absolut bästa och viktigaste spelare med sin kraft, sin ledaregenskaper där bak och sina tacklingar, till att inte vara ordinarie i här laget, till att bli petad av Akanji som kom okänd från Dortmund för typ 10 miljoner pund, det såg man verkligen inte komma, och det pratas väldigt lite om det.
Ja, nej, där mittbackarna, där har han det gott ställt, Pep, men det finns andra bitar att få ordning på. Nu kommer det ju som sagt, nu är det FA-cupen då, det blir ju returmatch här mot Chelsea igen då, de mötes ju i Liga-cupen också. Jag tror Potter är ganska trött på att möta just Manchester City, men den sista batalj här då blir det ju på söndag. De ska de ju i och för sig mötas i ligan igen då. Men sen har ju City möten mot, ja, men inom en, de har ju derby nästa helg mot United, och sen ska man ju möta Arsenal gånger två, och sen har man Tottenham också. Så att det är viktigt för City att prestera bättre, och jag tror att nyckeln ligger i att kanske hitta en elva. Men ja, Pep kan väl mer fotboll än vad jag kan, får jag nog ändå tyvärr konstatera. Big Six görs i samarbete med ATG.se. Ingen Premier League-fotboll i helgen, men jag har hittat en riktigt trevlig FA-cupskupong som man kan hålla hårt i handen under både lördagen och söndagen. Vi pratar en trippel, och min analys är ju att några utav lagen till helgen, Premier League-lagen, de bör lämna FA-cupen för att kunna säkra spel i Premier League nästa år. Därför då så kommer jag att spela Crystal Palace vinna hemma mot Southampton. Southampton är i iskall form, och som sagt, fokus att överleva Premier League, och då har man inte råd att spela FA-cup-fotboll. Liverpool kommer att slå Wolves, kanske att Gakpo går in från start där, och det finns inte så mycket att rotera kring där heller, utan jag förväntar mig en ganska bra elva. Kanske är det dags för Nunez att hamna i målprotokollet igen då. Så Liverpool vinner hemma mot Wolves. Och sen tror jag att Vincent Kompany åker upp och vinner borta mot Bournemouth. Burnley går ju riktigt starkt i Championship, har ju nästan inte riktigt säkrat kontraktet i Premier League nästa år. Men man ser väldigt bra ut. Samtidigt då som Bournemouth är i en svag form och vill nog inte heller spela FA-cupen till hösten, utan jag... till våren, utan jag tror snarare att man roterar laget här. Den här trippen får man i skrivande stund då, 7,63 gånger pengarna borta hos ATG.se. Så ta rygg där, och glöm inte att ni måste vara 18 år fyllda för att få spela, och upplever ni problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till hands. Du var inne på Van Dijk och Liverpool, och då kan vi väl ta oss till matchen som drog igång omgången. Brentford hemma mot Liverpool. Hade ju nästan varit roligare att ha med Robin Bylund i det här avsnittet. För
han var så jävla positiv. Han bara, nu ska vi studsa tillbaka.
Ja, precis. Även om jag så här, det var ju inte helt konstigt. Det här resultatet hängde ju faktiskt lite i luften. Dels för att Liverpool kanske inte har sett klockrena ut sen återstarten. Mycket för att man har en hel del skador fortsatt. Och sen tycker man väl inte att allting klickar i Liverpools spel. Men framförallt då för att Brentford gör en sån otroligt bra säsong. Och framförallt så står man ju upp så fruktansvärt bra mot Big Six-lagen. Jag konstaterar det att nu har man ju mött alla Big Six-lag. Snart vänder ju serien och man har mött samtliga sex lag. Man har tre segrar. Manchester United och Liverpool på hemmaplan. Där man alltså gör totalt 7 mål i de två matcherna. Sen tvålar man ju dit City på bortaplan med 2-1. Och sen har man ett kryss mot Chelsea. Förlusten man har, det är 0-3 hemma mot Arsenal. Och det är ju ligans bästa lag, så där behöver man väl inte skämmas allt för mycket. Men med det sagt då, så är det såklart ett Brentford som kliver in med en stor tro i den här matchen. Trots då att storstjärnan Ivan Toney inte kom till starta eftersom han har väl problem med ett knä då. Men jäklar så imponerande från Brentfords sida.
Ja, men jag hade en diskussion med en kompis här och vi pratade just om det här att vi trodde att Brentford kan straffa Liverpool ganska rejält, men sa att det är vitalt i den här matchen att Ivan Toney spelar, för man har gjort det så framgångsrikt när man söker, som vi var inne på för någon vecka sedan när vi spelade in, när de skickar ut Toney mot Tanganga i Spurs och sen låter Mbeumo gå i djupet. Jag trodde att de skulle nyttja den extremt mycket mot Trent och Liverpool höger mittback, men jag tycker att de visar att de kan ju spela utan Toney, så vi pratade om att man nästan skulle kunna vara en nedflyttningskandidat om han blir avstängd ett halvår för spelskandalen eller något liknande som gör att han missar andra halvan av säsongen. Det är klart man tappar deras bästa spelare, men jag tycker man visar här att de har väldigt många vapen och spelar med en väldigt hög intensitet och de kan straffa varenda lag. De släpper till mycket chanser, absolut. Liverpool, Darwin Nunez, det är ett eget kapitel. Jag kanske ska skippa Darwin idag, Jesper.
Vad sa du?
Vi kanske ska skippa Darwin helt idag.
Ja, alltså, jag orkar
det finns inte.
Vi säger bara, det kommer lossna.
vi står kvar, det kommer lossna. Nej, men att Brentford, de släpper till mycket chanser, men det är så fruktansvärt imponerande. För det är ju inte orättvist. Och jag lyssnade på LFC-podden med Robin Bylund. Och då hade de ju pratat om att när Liverpool vände matchen mot Leicester, så hade någon, om det var någon reservmålvakt eller jag kommer fan inte ihåg vem det var, så hade de sagt, alltså med två självmål, då hade de skrivit "Mentality monsters are back in town". Och bara så här, vad fan är det som pågår? Man är inte ett mentality monster för att man gör en platt match och får två spektakulära, helt sjuka självmål med sig. Och sen så gör man det här. Man får alltså två bortdömda mål för så här millimeter offside som Brentford kan göra och gå upp till 2-0. Och jag tror det går 14 sekunder från det andra bortdömda målet innan vissa gör mål igen. Alltså mentality monster, sluta!
Ja, nej, jag vet inte. De är ju inte mentalt på banan här, Liverpool. Även om det inte återigen har sett jättebra ut spelmässigt, så är det här en ny. Jag tycker man var bedrövlig i första halvlek mot Leicester, och man är bedrövlig i första halvlek här mot Brentford också. Borde ju ha straffats mer. Nu har man ju varummet på sin sida här och slipper att ligga under med 4-0 i paus. Men det var extremt svagt i alla led. Och vi har väl liksom skrikit om nyförvärv till Liverpool, både på kort och lång sikt. Nu är Diaz och Jota, Diaz är jätteviktig för defensiven, det får man faktiskt inte glömma med tanke på hur hårt han jobbar, och sen förhoppningsvis kan han även att bättra på sin offensiva statistik. Men jag tycker att Liverpool inte riktigt sitter ihop som lag nu. Pressspelet är inte riktigt där och man är ihåliga bakåt. Tidigare säsongen när Liverpool har varit som bäst, ja, men man har kunnat rinna igenom bakom Robertson och Trent på varsin kant. Men då har ju Van Dijk löst det på något sätt. Nu gör han ju inte det. Han kliver ju av i paus här, som du säger, med en ljumskada. Men det
tror
finns...
Jag tror att det är framsida lår faktiskt.
Ja, det var en framsida lår. Okej. Okay. Det är inte lika vanligt. Exakt. Okej, det är framsida lår där. Då får läkare Hoffman... revidera sin prognos då. Nej, men det är inte alls bra för Liverpool att de fortsätter att få skador, för att även om Van Dijk inte är selik, så är han ju såklart viktig för den här defensiven. Och det lät ju på Klopp i samband med värvningen av Gakpo, som väl ska vara spelklar här nu till helgen, va, i FA-cupmötet mot Wolves, att det kanske kan spenderas mer pengar. Och det är nog bra, för att Liverpool är ju i högsta grad med i jakten på Champions League. Det är ju Spurs också. Den kampen kommer leva länge, och det är ju det stora målet här nu. Samtidigt som man också då har möjligheter i Champions League, även om lottningen mot Real Madrid är tuff. Men det är klart att Liverpool borde väl kunna spendera ytterligare pengar och få in en central mittfältare, tänker jag, först och främst.
Det är där man behöver. Jag lyssnade faktiskt på The Athletics podd där de hade en Liverpool-kille med som gäst i halva podden. Och han pratade om att han är fortfarande hoppfull att de kommer ta topp 4. Men att man behöver en central mittfältare. Jag tror inte man tar topp 4 om man inte värmer en central mittfältare. För där mittfältet är ihåligt. Och när Van Dijk, som du säger, inte räddar upp som tidigare. Då behöver man... Jag vet inte. Sen, det är svårt. Man på något sätt, Enzo Fernandes, Bellingham, är görningen. Någon av dem vill man väl gå för i sommar. Det är väl låga odds. Sen om man lyckas i en annan femma, men det är så svårt den här mellannivåklassen, för Liverpool kommer inte kunna värva för en miljard nu. Då, vem ska man hitta som gör laget bättre direkt? Det är en väldigt svår situation. Och en annan sak som jag tyckte var intressant, som pratade lite om Klopps framtid, det togs ju upp lite i början av säsongen om Liverpool slut och hans cykler när han tappar lag och så vidare och så vidare, och dit ska vi verkligen inte gå, men vi måste nog prata att Liverpool är up for sale, alltså, och många pratar om att det kommer en stat och köper klubbarna för att det är mest attraktivt. United lika så. Hur kommer Klopp ställa sig? Han har ju varit kanske den i Premier League som har stått upp mest för vad Liverpool står för som stad. De kritiserat Manchester City, hur sättet de verkar på med mänskliga rättigheter, att man splashar pengar. Hur ställer sig Klopp till en sån sak framöver? Så det blir intressant att se Jürgen Klopp och Liverpools framtid, vart man går vägen, för det är jävligt många frågetecken kring ägandefrågan, kring Klopp, kring truppen, vad man ska ersätta, vad man ska förstärka på olika positioner.
Mm. Ja, en tuff smäll för Liverpool i jakten då, för man har ju satt sitt läge under hösten, att det är liksom, man har inte råd med, man måste göra en riktigt stark vår för att kunna vara ett topp 4-lag, och när vi ser Newcastle fortsätta stå upp så pass bra, ett United som är rejält på frammarsch, och Spurs då, som ju har ju varit svaga, men nu tar man ju en stark trea här mot Crystal Palace, men det är väl klart att de också någonstans vill vara med och slåss om de här fyra översta platserna. Jag tror väl någonstans att Liverpool kommer att fixa det här om man slipper dra på sig nya skador, men det är långt ifrån en garanti, och nu väntar det ju tuffare matchen här, alltså Brighton på bortaplan här lite drygt. Ja, en vecka är det väl. Nu är det FA-cupen till helgen. Det är ju ingen lätt match. Jag försöker så här, om vi ska ta ut Premier Leagues största succélag det här året. Jag tycker det står mellan fem lag. Så stort urval har vi. Ja, men du får välja ut idag. Jag säger Arsenal, Newcastle, Fulham, Brighton eller Brentford.
Alltså, och det sjuka är, alltså, de ska verkligen inte vara med i snacket, men United är ju också ett jävla succélag. Oh. Alltså, sett över förväntningar, sett över Rangnicks förra säsong, och att man har 11-2-2 senaste 15 matcherna. Men alltså,
jag tycker väl att vi kan ta bort,
jag säger Fulham.
Ja, men jag säger nog kanske Fulham eller Arsenal då. Att Arsenal ändå leder ligan med 5 poäng, det är ruskigt bra. Men Fulham på 7:e plats som nykomling, och liksom, sättet man spelar fotboll på, det är häftigt att säga. Brighton kom ju faktiskt väldigt högt upp redan i fjol. Man kom väl 9:a, nu är man på 8:e plats. Men det är väl liksom rokaden från Potter till De Zerbi och även spelarna, alltså... Det sker ju förändringar i den här startelvan hela tiden. Kommer upp nya ansikten som man aldrig har sett och som fortsätter att spela en vass Premier League-fotboll. Så, men Brighton och Brentford, de kanske inte riktigt ska vara med i slutstiden då. Men ja, Fulham kanske är den största sensationen. Och sen Arsenal och Newcastle strax bakom då. Du, vi lämnar den matchen och tar väl oss till Arsenal då, som hade ju ett superläge här att bättra på sin ledning gentemot jagande lag i främst då Manchester City. Men Eddie Howe visar ju upp en fotboll som kanske inte var särskilt sexy, men som är häftig på så sätt att den ger poäng. För det var en ruskigt destruktiv fotbollsmatch från Newcastles sida.
Ja, det var ju tydligt här att man går in för att spela 0-0 och man lyckas. Och som Arsenal-supporter, jag fattar att det är ett surpoängtapp när man har chansen att ha kvar de där 7 poängen, som det kändes nästan surrealistiskt, för man har varit jävligt stark på hemmaplan. Man har varit i stort sett helt ostoppbara på Emirates i år. Så jag trodde att man skulle vinna den här matchen. Men samtidigt, om man pratar om de här klyschiga bra poängtappen, kändes det inte som att det var ett bra poängtapp för Arsenal? För Mikel Arteta visar här exakt vad laget saknar. Vi sa ju att Eden Ketia gjorde både 1 och 2-0 på Big Six, men frågan är om vi inte har reducerat här.
Ja, kanske. Här
man ja, lilla 2-1 målet till Big Six ändå. Så vi kommer, akta dig. Men känslan är här att det är verkligen inte Eden Ketias fel, men känslan är här att man ser en sån här match. Behöver du en muddryck typ? Saka har gjort det jävligt bra. Martinelli har gjort det jävligt bra. Ödegård har gjort det jävligt bra. Men där bak, Arteta gör inga byten. Han visar att Vieira, som vi har berömt när han har fått chansen i Europa League, han visar ju att han litar inte på honom på den här scenen just nu. Och man kan inte ha ett lag där man förlitar sig på tre spelare och slåss om titeln med Manchester City långsiktigt. Det kan inte gå. Att Arsenal gör det är så jävligt imponerande. Men rent långsiktigt ska det inte gå. Man kommer behöva värva in spelare där för att få den där bredden. För att när Saka har en dålig match eller när det låser sig för Martinelli, att man ska kunna sätta in en bra spelare där. Eller rent krasst starta Mudryk, vila Saka, slänga in honom istället i 16 minuten. Och då kan man vinna en sån här match. För det är ju... Alltså Newcastle gör det jättebra också. Det är häftigt att Eddie Howe, som hyllas mycket för att han gör spelare bättre, att han spelar offensiv fotboll, att han är modern, han var modern i Bournemouth, han har en spelidé. Men det är ju försvaret Newcastle har satt. Och det ska ju ha en kredd för.
Ja, men verkligen, det är imponerande. Arsenal kommer ju faktiskt ingen vart här. Sen är det några straffsituationer, jag tycker väl kanske att Gabriel kanske ska ha en straff där i första. Sen är det en handsituation. Ja, handsregeln kan ju ingen, så det man kanske är bäst i att inte uttala sig. Men i övrigt så är det inte jättemycket lägen från Arsenals sida att skriva om här. Och som du säger, alltså, det har väl varit vår take hela tiden. Ja, men absolut, ge det chansen här nu. Han har ändå visat att han kan göra mål i Premier League. Men det behövs komma in offensiva förstärkningar. Och det verkar ju som att Arsenal jobbar på. För där gör väl Arteta bedömningen att Vieira, ja, men det, just nu så kanske inte han är en spelare som kan kliva in i en toppmatch och göra skillnad i Premier League. Och där behöver man ju ha in en Mudryk eller Joao Felix som kan bidra. Ett alternativ, nu vet jag att alltså, Xhaka har gjort det jättebra på centralt mittfält, men Zinchenko är ju en kreativ kraft. Han skulle kunna kliva upp på ett centralt mittfält, och att man har Kieran Tierney på vänsterbacken istället som får ju ganska lite speltid. Men ja, jag tycker poängtappen, det är ingen katastrof. 0-0 mot ett jäkligt bra Newcastle som är, ja, men de är ju svårslagna. Det vet vi om. Så att det är liksom inte någonting att skämmas över. Man har en förlust i år. Det säger en hel del. Och 8 kryss. Så att det är jättesvårt att ta 3 poäng mot just Newcastle. Och det kommer det fortsätta att vara. De blir ju en nagel i ögat på alla de här Big Six-klubbarna som är på jakt efter de återvärda miljonerna i som väntar då i Champions League. Newcastle kommer vara med hela vägen, känns så.
Ja, och sen får vi hoppas alltså för svensk intresse. Nu har vi lilla FA Cups uppehållet att Alexander Isak kommer vara tillbaka när vi återstartar Premier League, för det börjar bli dags att se honom. Att man kan ligga, det såg vi på Anfield, att när Newcastle stänger matcher, för den matchen förtjänar man inte att förlora, men när Newcastle stänger de här matcherna, att ha Alexander Isaks kontringsegenskaper och speed där uppe, tror jag att kommer att göra att laget blir ännu bättre i den här typen av stormatcher. Och det ska bli kul att se om man värvar någonting. Alltså det pratas lite om en innermittfältare, och man förstår ju när man kollar. Sen lurar man sig själv, vi pratar om det med Arsenal, att man lurar sig själv att Martin Ødegaard inte är Kevin De Bruyne, eller att Martinelli inte är Phil Foden, men i år har de ju varit där. Men man startar alltså med Joe Willock och Sean Longstaff, Bruno Gimaraes, så det finns ju verkligen en position där att förstärka. Och det som talar för att man kommer göra värvningen, det ryktas ju egentligen ingenting, men kollar man på hur Newcastle har värvat, Sven Botman var i rykten om ganska länge, men Bruno Gimaraes kom lite från ingenstans. Och det är ju inte de här, även om han är en brasiliansk landslagsman, men det är inte ett världsnamn. Samma med Sven Botman som var omtalad, men det är inte de här splasha cashen, miljardvärvningarna på stora namn, snarare än genomtänkt. Och alla de här Alexander Isak, det läckte inte ut i media, det sa bara pang så var han klar. Det talar ju på något sätt från att Newcastle vet hur man gör sina affärer på ett smidigt sätt kontra, nu åker vi tillbaka till Chelsea, jag är fan besatt av Chelsea. Men man har ju agerat på ett väldigt diskret och snyggt sätt tidigare fönster, så det talar väl för att man skulle kunna göra något nu också utan att det snackas för mycket nu.
Ja, vi får se här vem Newcastle väljer att satsa på. Jag hoppas ju någonstans fortsätta på Maddison, även om det kanske blir en svår affär att lösa nu när han är skadad och Leicester har mycket att kriga för i botten då. Du, vi har pratat lite sensationslag. Jag svänger ut lite krislag här också. Southampton, jag sa ju innan säsongen att de åker ur och det kan vi har redan konstaterat att Bournemouth kommer åka ur. Det gjorde vi för länge sedan och även om de inte är under strecket ännu så känner jag mig ganska trygg i det. Fortsatt. Och Southampton, de stod för sjätte raka förlusten hemma mot Nottingham Forest. Det är en sån där match, du kan inte förlora den om du ska spela Premier League säsongen 23-24.
Nej, det går inte. Och alltså man pratar väl om att Hasselhüttl någon gång ska få sparken. Och ja, alla Championship-romantiker tyckte att det var så kul med Nathan Jones och det, att en spelande tränare. Men oh, alltså, det är väl bättre att ta Big Sam. Ta in Roy Hodgson. De löser ju det där.
Ja, men, nej, men vadå? Nathan Jones är ju en... Han är ju en championship-tränare, så det blir väl perfekt då för honom att bygga upp något nytt. Det är nog liksom lite baktanken med det här. Alltså, jag tror inte att Jones, han sitter ju inte, de kommer inte sparka honom nu, utan det här är en långsiktig satsning. Men det är klart att han hade hoppats på en bättre start. Man har ju haft tre ganska okej matcher här. Man har ju inte mött något, ja, man mötte ju Brighton, men annars har det inte varit några liksom riktiga topplag. Men ändå så står man på noll poäng då och en krampaktig seger mot Lincoln City var det väl i ligacupen där.
Och den du scoutade.
Vi väntar ju fortfarande då på att Nathan Jones Southampton ska se ut som Barcelona. Nu har det gått några nätter, men det är inte en tillstymmelse till att se ut som Barcelona ännu. Men för motståndartränaren då, Steve Cooper, så har ju faktiskt det börjat lossa lite grann här nu. Kryss mot Chelsea senast och här tar man en oerhört viktig trepoängare. Kanske då att de har fått ordning på laget nu. Att de har lärt känna varandra. De vet vad varandra vad den andra lagkamraten heter. Och kanske att de får ta några segrar här under våren. Och mot alla odds då ändå spela Premier League-fotboll. För det är ju det härliga med bottenstriden. Det är ju att det lever ju definitivt för Southampton. Både i teorin och i praktiken. Men det måste ju se bättre ut. Och jag tycker att den där truppen, det tyckte jag inför säsongen. Jag tycker det nu också. Och det är möjligt att man öppnar upp plånboken och tar in några starka namn här nu och så får jag revidera, men nej, jag säger att Southampton, de åker inte bara ur, de kommer sist.
Ja, nej, men det är min stora favoriter att göra. Känslan är ju Southampton Bournemouth, sen kommer det stå Everton, skulle jag nästan säga odds favorit just nu till att åka ut. Och ja, det blir kul att se Steve Coopers självbiografi när han ska prata om den här Great Escape, när man börjar så dåligt och när han ska förklara när det vände och hans förklaringar. Ja, men det var när alla spelare, vi körde namnleken och sen alla lärde varandras namn på träningsplan, så var det lättare. Det skedde ungefär i VM-uppehållet någonstans där, så det var då vändningen kom.
Alltså, jag menar, möjligt att det är fördomsfull, men det gäller ju bara, det räcker med att kolla på Steve Cooper så kan man ju konstatera jag tror att det är ganska ganska enkla och enkla övningar för Nottingham. Jag tror inte det är jätteavancerat. Det är nog inte han känns inte som någon Pep Guardiola här, utan det är nog bara att lära sig namnen och skicka upp bolljäveln i korridoren och så får det bara lösa sig.
Man vet ju att Steve Cooper kör den här. Hälften står vid mittlinjen. Sen står ju en vägg i cirkeln i straffområdet. Sen slår man bollen, väggspelet och sen skott. Det är ju avslutningsövningen.
Verkligen. Verkligen. Ja, du nämnde Everton. Nej, men nu, alltså Lampard, den där poängen på Etihad, den var ju helt sjuk. Men ni sa det, vad jag gillade med ert senaste avsnitt, du och Robin. Ni gick inte på den skrällen, utan ni fortsatte ju bara att ösa på med negativa salver mot Frank Lampard. Det var ju snarare ett City som ja, jag vet inte vad de sysslade med, men nu, det blev han blev inte av med jobbet på Etihad, men han blir väl det nu efter 1-4 hemma mot Brighton och 4-0 efter 57 minuter.
Ja, men han måste ju bli det. Möter United på Old Trafford i FA-cupen ikväll. Och man ut där så kan det inte finnas någonting. Sen, samtidigt, man måste ju, eller man, det har man ju förstått när man har hört svenska sportchefer prata, att man, jag har nog sagt det någon gång tidigare i den här podden, men att det hela tiden, även om man har en bra och trygg manager, så pågår en ständig jakt om något skulle hända, så att man inte står där handfallen. Så man får väl tro att Everton har någon sån process ändå. Får ändå säga så, att det ska finnas någon där bak, för det kan inte vara sämre än Lampard. Alltså han måste vara Premier Leagues sämsta tränare, och det är på något sätt, man vill ju ha ett Premier League med Gerard och Lampard som tränare som står där på bänken, och man vill ha, ja men Arteta, det har ju verkligen någonting, men det är så fruktansvärt många tränare nu. Jag kan gå till Pirlo nu när jag ändå är, nu vart det Serie A igen, jag börjar bli rädd för mig själv, men Pirlo också som ett pissigt exempel på en dålig, på en fantastisk spelare, en tänkare som var en jättedålig tränare som fick ett alldeles för stort jobb tidigare. Du tar ju upp det här ofta. Ni får göra gnugget i Championship. Och bara för att du gjorde det skapligt i Chelsea något år med transferbud. Everton är en bra klubb. Alltså, ja. Kolla Villa. Unai Emery, en sån tränare ska vara i Everton. Inte Frank Lampard.
Nej, men nu ska man vara en del av ett omklädningsrum för att göra en fulländad recension av Frank Lampard som tränare. Men han känns ju som en stark motivator. Alltså jag tror att många spelare har ju såklart, med tanke på vilken spelarkarriär han har, en stor respekt. Han är duktig på att släppa fram unga spelare. Nu, vi ser Patterson ute till höger där, och det var ju en framgångsrik i både Derby och även då i Chelsea när de hade transferförbud. Och man har ju sett i vissa matcher, ja, men som derbyt mot Liverpool, hur de kliver ut med hög intensitet och sliter verkligen för klubben. Men rent så här, man ser inga linjer i spelet, och man undrar ju liksom hur Everton ska kunna äga en matchbild, utan det är mot bättre lag som man någonstans ibland kan hålla upp det. Men så kommer ett extremt disciplinerat Brighton, som jag ändå tror någonstans att Lampard inför matchen känner att, ja men det här laget, vi ska vara ett bättre fotbollslag än Brighton, vi har bättre spelare än dem, här ska vi våga kliva framåt. Och då får man ju smaka ordentligt, för att Brighton är ju ett fruktansvärt bra fotbollslag fortsatt då efter Graham Potter. De Zerbi, vi när vi läste på om De Zerbi, så var det ju liksom, alla rapporter är ju att det är en offensivt inriktad tränare. Där visserligen släpps in en hel del mål, men det görs väldigt många mål framåt. Och sedan återstarten då, på tre matcher har man gjort 11 mål. Och det är ju inte Danny Welbeck som gör mål, det gör han i och för sig aldrig.
Det är ju mer än vad Potter gjorde på hela förra året, tänkte jag säga.
Ja, men lite så, det har ju verkligen varit Brightons problematik. Welbeck gör aldrig mål, och nu är han skadad, och det är väl skönt. Trossard då, som är ju den stora offensiva stjärnan, han var ju bänkad nu, med all rätt, och han har inte gjort några mål. Och nu gjorde väl Pascal Gross mål, men han har inte gjort så mycket mål sen De Zerbi klev in, utan han gjorde framförallt mål när Potter var tränare. Utan nu är det ju nya gubbar som kliver fram. Och det senaste stjärnskottet då, det är ju Ivan Ferguson, den 18-årige irländaren, som gör 1+1 i den här matchen. Han gjorde ju även ett mål i matchen innan. Och bakom honom så finns Jeremy Sarmiento från Ecuador, 20 bast. Alltså det ploppar bara upp nya stjärnor som kliver in och kan spela, ja men riktigt bra Premier League-fotboll. Häftigt.
Ja, jag ska vara helt ärlig, för någon vecka sedan hade man ju aldrig hört de här namnen.
Nej, nej.
När man gick in och kollade på den här matchen, det är helt sjukt. För alltså, Everton faller igenom totalt. Det är alltså mål 51, 54 och 57. Och så här, ja, men det är inga stjärnor, det är liksom March, Gross, Ferguson. Jag bara, för fan Ferguson? Mitoma, Gustens gubbe som börjar bli en liten succé ändå. Man ser ändå att det finns en fin spelare där som kan. Och det är här som är häftigt, att det Brighton har byggt upp under Graham Potter känns verkligen som att det fortsätter. Och det kommer fram ännu okändare spelare som gör det jävligt bra. Så det blir kul att följa Brighton om de kan ta nästa steg. Sen, nästa steg, vad är nästa steg för Brighton? Man ligger väl typ, man maximerar väl egentligen, ja, vad man kan göra som klubb just nu.
Nej, men det vore väl häftigt om de skulle kunna nå Europaspel. Det är ju ibland, man tycker det är lite tråkigt när lag som så här, ja men storklubbar, nu blir det väl kanske då, ja men det skulle ju kunna bli Liverpool eller Tottenham som går till Europa League eller Conference League, och det är ju katastrof för den typen av klubbar. Men när lag som Brighton tar sig dit, så är det ju bara häftigt, och det skulle ju de ta med största respekt och allvar. Så det är väl nästa steg då, att Brighton faktiskt tar sig till ett Europaspel. Och det är inte otänkbart att de gör det, för jag ser inte att det här ska att den här formen, det är klart att de kommer åka på några snytingar. Det är inte så att de kommer vinna varje match, men det är inte alls otänkbart att man fortsätter vara ett lag för den övre halvan. Och med tanke på att Chelsea har det kämpigt och vi har Brentford där uppe kan ju tappa och kanske något av de här övriga Big Six-lagen fortsätter att gå kräftgång, så är det inte omöjligt att man nyper en sjätte plats i slut. Det hade ju varit fruktansvärt bra. Fulham är ju där också. Där har man väl förväntan att förväntansbilden är väl att de också ska tappa några ligapositioner. Men riktigt kul att se Brighton som är så välskötta. De säljer spelare, köper in spelare billigt. Man har en bra akademi. Man lyckas fortsätta leverera resultat trots då att man säljer nyckelspelare dyrt. Trossard är väl nästa gubbe att släppa här nu. Med tanke på att Mittoma ute till vänster gör det minst lika bra för stunden.
Ja, nej, men sen är det ju Caicedo som jag tycker är helt fenomenal. Och Estupian som gjorde det bra för Ecuador i VM också. Så det finns ju verkligen spelare att sälja långsiktigt som gör att man säkrar upp ekonomin. Så att man kan fortsätta värva de här unga okända spelarna och förädla dem. Så det är ingenting som talar för att Brighton kommer tappa det här som man gör nu.
Du, vi blev lite långa, vi tog lite större grepp idag än bara Big Six-klubbarna, men det är klart att vi måste nämna Manchester United och Tottenham som vinner övertygande. United 3-0 hemma mot Bournemouth, man kan ju inte förlora på Old Trafford. Och då blir den stora frågan här, du kunde inte vänta tills jag tog upp den här matchen, utan du har redan nämnt det. Men jag får väl ställa frågan igen då, kan Manchester United utmana om ligatiteln?
Nej, nej, nej.
Bra.
Är det den här klassiska att man snackar bort det så att man inte har något förlorat? Nej, men det kan jag inte tro. Men kollar man på formen, man är på något sätt så van att prata ner Manchester United så att det på något sätt känns smått ironiskt när vi är bra och vi förtjänar. Det är så här, jag är rädd för att låta som att jag har tokhybris, men man måste ju fortfarande ge Erik ten Hag en jävla cred för vad han har gjort och vad han gör med den här klubben. Att jag såg nu att han alltså, det är hans första säsong, han har 72% i vinstprocent om man räknar Europa, cuper och ligan. Och det är ju smått sensationellt med tanke på vilket lag han tog över och hur destruktiv det var på så många sätt förra säsongen. Sen absolut, man kan kolla på truppen, man kan kolla vad han har värvat. Det är ju en enorm underprestation de senaste åren. Och United ska väl vara på något sätt där man är nu sett i truppen. Men det är ju lätt att säga det och det är många som har försökt. Men att Erik ten Hag så fort gör det och att han... Det som är nästan mest imponerande i de här matcherna att helt plötsligt var Luke Shaw mittback. Vi har spelat med Malaysia som jag är ganska skeptisk till hans försvarsspel. Arafan Bisaka kommit tillbaka och varit högerback. Sen nu, den här matchen är ju tillbaka till Ole Gunnar Solskjærs backlinje som man har svurit och dragit sig i håret åt med Shaw, Maguire, Lindelöf och Arafan Bisaka. Och United håller 3-0 i de här matcherna trots att rotera som man ställer upp med i stort sett knappt en ordinarie back. Och det är ju likt som jag var inne med Eddie Howe att Erik ten Hag är känd för det offensiva spelet som han har haft med Ajax, men det är ju snarare defensiven han har satt United. Och jag ska ställa en väldigt ledande fråga till dig, men jag tror att Rafael Varane och Casemiro har spelat ungefär 550-600 minuter i ligafotboll tillsammans sen de skrev på för Manchester United. Vet du hur många mål United har släppt in med båda på plan?
50.
Nej, du är 50 ifrån.
Ja, det är noll alltså. Det är imponerande alltså. Det är riktigt.
Man börjar ju fatta att de vann 4 Champions League tillsammans när man hör en sån statistik.
Nej, men galet vad bra Casemiro har varit. Jag levererar ju framåt också. Alltså, han är inte bara den där skölden utan han är ju mer offensivt. Nej. Jag måste lyfta fram Luke Shaw. Jag tycker att nu är han så där bra som han var. Var det under Mourinho eller du har
21,
bättre
21 va?
Vad sa du?
21 va? Ja. Inför EM.
Just det.
2021 under Ola var han riktigt. Han har ju haft typ så här. Han har ju haft tredje när han bryter benet om det är 15 då är han ju svinbra på de typ så här 10 matcherna innan han bryter benet. Sen kan han ha en bra period till, sen är han bra 2021. Han är med i årets lag då och sen nu det, alltså så här, jag hybris absolut, men det går ju att säga att både Rashford, Casemiro och Luke Shaw är typ topp 5 bästa spelare sen återstarten i ligan.
Ja, nej, men Luke Shaw är han är ju lite av en humörspelare, och han är väldigt beroende av sin fysik, för ibland, ja, man ska kanske inte vikthetsa, men det har ju varit som så, vilket Mourinho påtalade när han jobbade med honom, att han slarvar ibland med fysiken och ser inte fitt och redo ut för Premier League-fotboll. Och sen gjorde han den här otroliga säsongen då. Ja, det var ju betydligt färskare än vad jag trodde då. Men jag minns ju såklart att han var riktigt bra där inför EM och gjorde ett bra mästerskap. Sen föll han tillbaka på nytt. Men nu är han så där självklar igen. Kan både spela mittback och vänsterback och är ju superviktig för United. Men det är ju bara tecken på att United mår väldigt bra som klubb. Och ja, vi kommer ju få svar på den här frågan jag ställde dig. Du svarade nej, men det gör du ju för att du inte vill ha någon form av hybristämpel. Du börjar ju tro på det. Precis som ni pratade om Arsenal-supporterna så vågar ni inte nämna det. Men jag vet ju att du någonstans sitter och kikar på tabellen och börjar räkna. Och nu möter ni ju här både City, ja, och den är på hemmaplan. Där är ni fruktansvärt starka. City ser inte jättebra ut för dagen. Och sen har ni Arsenal, ja, men 4-6 poäng där. Och jag kommer ställa samma fråga och jag kommer till och med få ett annat svar.
Ja, kanske. Jag är fortsatt ödmjuk som jag alltid är. Skulle aldrig sticka ut hakan.
Nej, verkligen inte.
Vi måste faktiskt. Vi har varit hårda mot Spurs. Du ja, har haft Spurs diskussioner på Twitter. Men vi måste hylla dem. Ja. För det här gör man jävligt bra. Det är väl säsongens match i alla fall i andra halvlek, va?
Ja, och det är ju som vanligt då, andra halvlek för Spurs del. Men första halvlek så är man ju bättre än vad man har varit tidigare. Men framförallt då så undviker man att släppa in mål. Och sen i andra halvlek så är det ju ingen snack om saken. Och skönt för Spurs att få fart på flera offensiva spelare. Det är klart att det är Harry Kane som är stjärnan och det är han som... Ja, men vilken jävla spelare alltså. Han gör mål på alla sätt. Det här är inte självklart efter det där mästerskapet. Jag trodde att han skulle gå ner sig mer. Nu hade han ju en svag match mot Aston Villa här senast. Men han gjorde det bra mot Brentford i återstarten. Och sen här är han ju en gigant. Alltså, man pratar för sällan om hur bra han är på skallen, tycker jag, Harry Kane. Vilket monster han är.
Ja, ja, när vi såg ju, som du sa, matchen mot Brentford, när han hoppar upp mot Ben Mee. Alltså, ja. Det är ju som att han möter... Jag tog Jovinko som exempel för att det är den kortaste spelningen jag kom på. Det är helt sjukt och man börjar tröttna på Haaland. Alltså Kane, alltså så här, Kane är ju Premier League-spelare och han börjar ju närma sig Alan Shearer nu. Det är helt, han kommer ju slå dem om han inte åker på en allvarlig skada, och man pratar ju om att det var helt oslagbart det där rekordet. Men Harry Kane, som var en, får ändå säga, late bloomer, han slog väl igenom typ när han var 23-24, eller är helt ute och cyklar där?
Nej, men så är det nog. Alltså han, det var inte självklart att han skulle bli någon superlirare. Jag tror inte ens Tottenham-supporterna vågade tro. Men de senaste säsongerna är det ju ett makalöst facit, även om Spurs då inte har varit de har ju varit ett topplag till viss del, men man har ju inte varit någon liksom, man har inte varit långt ifrån nummer ett. Och vissa säsonger, ja, man har ju kämpat med olika typer av tränare och det har inte varit en självklar offensiv från Spurs sida, utan det är ju Harry Kane som oftast får stå för den. Och det är otroligt imponerande. Nu får han ju dock en ny lekkamrat här. Han har ju fått en del kritik och man har ju ifrågasatt den där värvningen. Han har väl varit där lite drygt 1,5 år. Och det är väl första prestationen som han kan vara stolt över. Och det är ju Brian Schill.
Ja, nej, men jag kommer ihåg att jag pratade med Marcelo Fernandes och frågade om honom. För jag var ju bara, vad är han bra på? Och Marcelo sa att han har ju varit väldigt, väldigt, väldigt bra i Spanien och förstod varför man gick för honom. Det var den där bytesaffären med Lamela man tog honom i, och att Spurs betalade pengar också. Men det kommer ju gå. Sen det är väl, alltså, håret gör det ju svårt att ta sig till honom, plus storleken och att han känns så, nej, men mesig i så många situationer och icke-brittisk. Ska du kunna spela så ska du vara, ja, men David Silva, Prime, Juan Mata, Hall. Men han känns bara pojkig och not up for it. Varken fysiskt eller mentalt. Men många bra svar för Spurs, att man får en sån i målskyttet också. Och som sagt, Harry Kane. Alltså det är så jävla bra fotbollsspelare.
Nej, häftigt. Och nu är Kulusevski borta. Han kommer såklart ta tillbaka platsen. Men skönt att få in ytterligare ett offensivt namn där i Schill. Och hoppas att han kan fortsätta bygga vidare på den här insatsen. För det där var faktiskt riktigt bra. Jag tycker att han... ja, men där såg man äntligen något i honom. Det behövde Schill och framförallt Spurs då. Du, den här gången nämner vi inte ens West Ham. Utan vi gör som så att vi kommer ringa upp... det är en cliffhanger. Vi kommer ringa upp en West Ham-supporter i början på nästa vecka, tänker jag. När jag är tillbaka i studion. Och så blir det perfekt då efter FA-cupen när det inte har varit så mycket... det spelas ju ingen Premier League-fotboll. Och då tänker jag att vi kan ta ett större grepp om West Ham och vad som händer i den här klubben. Och vem som ska ersätta Moyes, om det är nu det som man kommer fram till. Du... bra, då fick vi mycket sagt på nytt. Blev ju stort fokus kring stormatchen igår såklart. Lite mindre fokus på United och Spurs, men det blir mer av den varan längre fram. Jag kände att jag var pratsugen idag.
Ja, nej, men jag, förutom att min rygg kommer vara helt förstörd, för jag sitter här på ett badrumsgolv på ett hotellrum i Rom, så jävligt kul att prata Premier League-fotboll. Man går in i verkligen en liten bubbla när man är ute och reser, och har ju fått planera schemat så att man ska kunna kolla på så mycket fotboll som möjligt. Men att sitta och prata Premier League även i Rom, det är fan det bästa som finns. Så det har varit kul.
Ja, härligt Fabbe. Då får du ha... en härlig sista dag då, nere i Italien, och sen så hörs vi i början på nästa vecka helt enkelt.
Ja, men det gör vi, och som sagt nästa vecka FA-cupen, kanske inte lika roliga matcher att snacka. Det blir repris med Chelsea City som vi var inne på, men annars försöker vi ta lite större grepp, och som du sa med West Ham supporter, så det blir kul med lite mer generella allmänna avsnitt där vi kanske fokuserar på lite andra saker. Så det blir kul också.
Ja, toppen, vi säger så. Tack för att ni har lyssnat, vi hörs nästa vecka.